Ja, vänner, Per Anders Grunnan ringde mig och bad att jag skulle tala om bikten idag. För Per Anders vet att jag vill inte komma och tala om någonting, utan jag säger, ge mig ett ämne. Kan jag någonting om det så är det bra. Kan jag inget om det så får jag lära mig någonting om det, så att jag kan säga något vettigt och bra. Min minnesgode vän Anders Eliasson, han sa, ja men det talade du ju om på ett sommarmöte på Örtagården. Och det stämmer, men det var ju i varje fall mer än 5 år sedan. Så ni kanske har glömt bort vad jag sa då. Och ärligt talat så har jag nog glömt en hel del av det jag sa då. Då talar jag om enskild själavård, och det är ett större ämne. Det sker enskilt, och där har jag haft en hel del samtal, inte minst under de drygt 30 år som jag har varit jourhavande präst. Det har gällt relationer, föräldrar, barn, makar emellan. Det har gällt bekymmer för både det ena och det andra, bekymmer för det andliga livet, hur bönelivet ska fungera bättre och så vidare. Och det har hänt också varit människor som är trötta på livet. Men enskild själavård är inte detsamma som bikt. Utan bikt är en liten del av den enskilda själavården. Jag har haft en hel del enskild själavård, men mycket få regelrätta bikter. Ibland så har folk sagt, ja men bikt är väl någonting som katolikerna sysslar med. Ja, men om katolikerna sysslar med något bra så är det väl fint om vi kan ta efter. Luther själv var en mycket god katolik som ville reformera den katolska kyrkan. Man har frågat, men är det bibliskt då detta med bikt? Och är det lutherskt? Ja, vad hör till sakramenten? Ja, jag tittade där uppe på bokbordet och såg att där fanns 2 katekesutgåvor. Och där står det i den ena om sakrament. Och då står det före 4:e huvudstycket om dopets sakrament. Sakrament är en helig av Kristus instiftad handling där han genom synliga och jordiska ting meddelar osynliga himmelska gåvor. Vilka är sakramenten? Dopets sakrament och altarets sakrament, vilka i Gamla testamentet förebildas genom omskärelsen och påskalammet. Så står det inom parentes. Enligt vår kyrkas bekännelse räknas även avlösningen, boten eller bikten till sakramenten i egentlig mening. Och biskop Giertz har i sin konfirmandbok Grunden skrivet så. Sakramenten är handlingar som Kristus själv utför fast han begagnar sig av mänskliga redskap. Till varje sakrament hör 3 ting: Kristi insiftelseord, ett utvärtes jordisk medel, en osynlig himmelsk nådegåva. Det utvärtes är i dopet vattnet, i nattvarden bröd och vin, i avlösningen den yttre hörbara tillsägelsen om syndernas förlåtelse. Det jordiska är alltså här hörbart, inte synligt. Nådegåvan är i dopet barnaskap hos Gud, i nattvarden Kristi lekamen och blod, i avlösningen syndernas förlåtelse. Och på frågan vilka är de heliga sakramenten så står det dopet och nattvarden, och så är det även avlösningen räknas stundom till sakrament. Men den handlingen, det jordiska, är alltså något hörbart och inte något synligt som i dopet och nattvarden. I en katekesutgåva så står det om boten i anslutning till dopet. För bot, det är ju att vända tillbaka till dopets nåd. I denna katekesutgåvan så står det i anslutning till nattvarden, femte huvudstycket, altarets sakrament eller Herrens nattvard, var till skriftermålet är en beredelse. Så där står det alltså i anslutning till nattvarden. Men hur är det med det bibliska då? Till dopet och till nattvarden har vi ju tydligt instiftelseord av Jesus själv. Det har vi också till boten eller vikten. Jag frågade en gång i konfirmandgruppen, vet du vad bot är? Ja, en grabb räckte upp handen. Han sa, om man har fått punktering på cykelslangen så sätter man på en bot. Och det ligger ju mycket i det. Alltså har det andliga livet gått i kras så gäller det ju att det får botas, att Herren får sätta en bot på det. Men åter till instiftelseorden. I Matteus evangeliet 16 kapitel där Jesus tillsammans med sina lärjungar är i trakten av Caesarea Filippi, så frågar han lärjungarna, vem säger människorna att människosonen är? Och de hade olika förslag, människorna, Johannes Döparen, Elia, Jeremia eller någon profet. Och ni, svarar han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Och så säger Jesus till honom, salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan som jag ska bygga min kyrka på, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Och så kommer det vers 19. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Där har vi något som Jesus anförtro Petrus, himmelrikets nycklar, löse och bindenyckeln. Men detta är inte sagt bara, där var det sagt särskilt till Petrus, men det är också sagt till de andra lärjungarna. Så 23, om två veckor, 23 söndagen efter trefaldighet, när jag egentligen hade tänkt att komma hit och hålla det här föredraget. Men så drog jag mig till minnes, det är ju fars dag, och då vill ni kanske inte gå på kyrkkaffe och lyssna på föredrag utan vill skynda er hem till barn och barnbarn. Och därför la vi det den här söndagen istället. Men evangeliet om 14 dagar, där det är ur Matteus evangeliets 18 kapitel. Och där säger Jesus, sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Där är det tydligt att han säger så till alla lärjungarna. För där är det inte i du-form utan i ni-form och er-form. Även i Johannesevangeliet så har vi biktens instiftelseord. I det 20 kapitlet som handlar om Jesu uppståndelse och mötet med Jesus på kvällen den första veckodagen, uppståndelsens dag, när lärjungarna satt och tryckte innanför reglade dörrar, så kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Frid åt er alla, som Fadern har sänt mig sänder jag er. Utsändningen med vad då? Jo, sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Också där har vi tydligt löse och bindenyckeln. Så bikten eller boten är verkligen något bibliskt. Sen om man ska kalla det sakrament eller inte, det beror på hur man definierar ett sakrament. Det är inte synbart, men väl hörbart. Hur är det med Luther då? Hur har han sagt när det gäller bikten? Ja, det som Luther vände sig mot, det var ju att i katolska kyrkan så var det och är också obligatoriskt att gå till bikt ett visst antal gånger om året. I synnerhet under fastan och även julfastan, advent. Och det finns många människor också i vår kyrka som utnyttjar dessa, om man säger, biktterminer. Men Luther ansåg att bikten, det var en värdefull inrättning. Men han vände sig mot bikttvånget, men menade att bikten var något gott och att bikten inte enbart hörde till prästernas uppgift, utan att också bikten skulle tillåtas inför en lekman, en kristen broder. Och att Luther hade en stor uppskattning av bikten, det motiverades främst av dess betydelse för den enskilda själavården. Lagen hotar den säkre syndaren. Evangeliet tröstar den förkrossade. Och då använde Luther den ovillkorliga avlösningen. Alltså inget villkor utan ovillkorliga avlösningen. Sen så längre fram i kyrkans historia så övergick det enskilda skriftemålet till ett allmänt skriftemål. Det var ju det som, om du kommer ihåg den gamla kyrkanboken, så stod det var en särskild rubrik allmänt skriftemål såsom en gudstjänst. Och sen var det enskilt skriftemål som en kyrklig handling. Och då blev det själavårdande samtalet istället ett skriftetal som till sin karaktär skulle ha ett, kan man säga, ett själavårdande drag mera av ett samtal än om en direkt undervisning som predikan då ska ha. Pietismen reagerade mot att man använde lösenyckeln utan hänsyn till människors individuella själatillstånd. Lästadianerna, de höll ju sig till Luthers ovillkorliga avlösning som en kristen broder kan säga till den bordfärdige. Så bikten, kan man säga, det är också ett själsligt läkemedel i många avseenden. En självrannsakan som kan motverka ytlighet, högfärd och lära självkännedom. Och avlösningen, förlåtelsen, den ger i regel den troende människan befrielse och lättnad och inger en känsla av ett närmande till Gud. Vad hör då till bikten eller boten? Jo, till skriftemålet. Två ting, syndabekännelse och avlösning. Och syndabekännelsen, nu citerar jag katekesen, består däruti att en syndare med ångerfullt och botfärdigt hjärta erkänner sina synder. Varuti består avlösningen? Jo, avlösningen består däruti att ordets tjänare, sedan vi bekänt våra synder, tillsäger oss och Kristi vägnar syndernas förlåtelse. Prästen kan inte ge någon förlåtelse, men Gud kan använda prästen som redskap att förmedla förlåtelsen till människor. Vad har vi att besinna vid denna avlösning? Jo, att Gud alena är den som förlåter synder och att ingen syndaförlåtelse undfås utan ånger och tro. Och så står det, skriftemålet kan ske såväl offentligen som enskilt och det även utan sammanhang med nattvardsgång. Jag har faktiskt inte varit med om det. Jag läste i predikoturerna i början på 60-talet om Haga församling. Där stod det lördag 18 skriftermålblock. Och så stod det söndag 11 högmässa Hagard. Men lördagen, det var ju skriftemål och nattvarsgång. Men det var ett rejält skriftetal som tog minst lika lång tid som nattvarsmässan och nattvarsgången tog. Så sen om jag då går till hur det har varit i modernare kyrkohistoria. I slutet på 50-talet och början på 60-talet så vet jag att i Oskar Fredrik församling i Göteborg, där stod det så här i predikoturerna: onsdag 19, enskild skriftermål i sakristian, torsdag 19, veckopredikan. Så där hade man alltså enskild skriftermål i sakristian. I Paternosterkyrkan, om man går fram till 80-talet, så hade man tid avsatt för samtal och bikt. Och i domkyrkan så har man ju nu i olika omgångar renoverat och gjort om. Och där har man i det som tidigare var, som de sa, biskopsbåset, där biskopen satt och lyssnade på predikan, så har man nu gjort om det så att man har dels diakon för samtal, men sen har man en tid också avsatt där det är präst för bikt. Och då är ju frågan den, hur ska man göra rent konkret när det gäller bikten? Ja, man ska naturligtvis vända sig till en präst som man har förtroende för. Och förtroende skapas ofta genom en god förkunnelse, en själavårdande förkunnelse. Och i den gamla psalmboken som jag har här, i 142 års handbok, så står det ganska utförligt om enskild skriftemål. Och nu läser jag innantill. Prästen bör låta sig angeläget vara att när tillfälle gives för församlingen framhålla det stora värdet av att få avlägga en hel och öppen bekännelse inför någon kristen broder och att genom denne mottaga försäkran om Guds förlåtelse. Alltså det står inte bara prästen, utan står en kristen broder och även syster kan naturligtvis. Prästen må härvid erinra om att han såsom församlingens själasörjare alltid är redo att mottaga sådan enskild bekännelse och av kyrkans lag och ordning förbunden att iakttaga ovillkorlig tystnadsplikt med allt vad honom därunder meddelas, såsom och att han enligt Herrens ord och löfte har rätt att i Guds namn tillsäga den uppriktigt botfärdige hans synders förlåtelse. Det är den ovillkorliga tystnadsplikten. Alltså prästen får inte tala om något som har sagts till honom i bikt eller själavårdande samtal. Andra kategorier har ju en viss tystnadsplikt, men prästen har ovillkorlig. Och i 1686 års kyrkolag så står det att den präst som yppar vad honom anförtrots under bikt varder avsatt. Han ska alltså avsättas. Kyrkolagen tidigare skilde bara en bokstav, men konsekvensen var mycket större. Istället för S så stod det R. Han miste huvudet alltså. Nu kanske det är lättare att bli avsatt om man predikar Guds ord på fel plats för fel människor. Men det är en annan sak. När så befinnes lämpligt kan prästen tillkännagiva att han i dylikt ärende är att träffa på viss plats och viss tid, så som man gjorde där i Oskar Fredriks församling på 50-60-talet. När någon som är betungad av sin synd begär enskilt skriftemål ska prästen först i ingående och kärleksfullt samtal låta denne få utgjuta sitt hjärta för honom. Prästen bör härvid förvissa sig om att den skriftande är redo till försonlighet och ärligt vill bryta med sin synd. Alltså om någon kommer till prästen och biktar sig för att han har gett någon en rejäl snyting och säger att ja, jag är ledsen för att käken gick ur led, men han var så tyken så han kunde gott ha den här snytingen. Då ska naturligtvis prästen inte tillsäga honom syndernas förlåtelse. För då är han inte uppriktigt ångerfull, utan då ångrar han sig bara att han själv kanske åker fast för misshandel, eller om den andra är storsint och inte sätter fast honom, så ändå så är inte ångern uppriktig. Prästen bör och lämna den som vill göra sitt skriftemål särskilda råd och anvisningar som kunna vara denne till hjälp i hans kamp mot frestelsen, samt för honom framhålla välsignelsen och angelägenheten av ett flitigt bruk av Guds ord, bönen och nattvarden. Då det själavårdande samtalet är till ända och om prästen därunder har blivit övertygad om den skriftandes uppriktighet, må det enskilda skriftemålet samma eller en följande dag kunna förrättas enligt nedanstående ordning. Det bör, om tillfälle därtill är, förläggas till sakristian eller kyrkan eller annat andaktsfrämjande rum under iakttagande av nödig avskildhet är betryggat. Och sedan så får den skriftande eller prästen och hans vägnar då läsa syndabekännelsen, jag fattig syndig människa. Och sedan så frågar prästen, inför Gud den allvetande frågar jag dig, är detta din uppriktiga syndabekännelse? Och begär du alltså med botfärdigt hjärta dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull? Då svarar den skriftande ja. Prästen fortsätter. Stå är och i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäga dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Det var alltså en nyttig undervisning om bikten, som vi eller det enskilda skriftemålet som det kallades då, i den gamla psalmboken. I den nya handboken så finns det också ett särskilt avsnitt bland de kyrkliga handlingarna som heter bikt. Och där står det att bikten är en människa, för en människa en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap. Med Gud, Gud är den som genom prästen ger förlåtelse för all synd och skuld. Med sig själv, att inte gömma sin skuld inom sig utan få tala om den öppet och bli fri från den leder till ny glädje och fördjupad gemenskap med Kristus och andra människor. I Kristi kyrkas gemenskap, synden berövar församlingen andlig vitalitet och skadar därigenom hela Kristi kyrka. När vi ångrar vår synd och har förtroende för Guds barmhärtighet delar vi hela kyrkans livsvillkor i världen. Så en oförlåten synd kan alltså störa hela församlingens liv. Det var en man som upplevde att i hans församling där satt han i något slags ond kraftfält. Prästen predikade bra, organisten spelade bra, men prästen och organisten, de drog inte jämnt. och han förnam i sin ande att här är det någonting som inte stämmer. Han kunde inte få ro och kunde få frid i sin gudstjänst, utan han sa, ja, jag måste gå till en annan kyrka, det går bara inte. Så att den, även om det inte märktes för många människor, så ändå i andligt avseende så var det någonting som inte stämde. Den som då önskar vicka sig kontaktar en präst och står om tystnadsplikten och att viktens huvudpunkter är den viktande syndabekännelse och prästens tillsägande om syndernas förlåtelse på Kristi uppdrag. Och så har man då en syndabekännelse och där säger prästen då efter den, på Jesu Kristi uppdrag säger jag dig, dina synder är det förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Där talas det inte om en fråga om det, om den biktande är uppriktig. Man kan väl säga så att det är väl knappast troligt att någon går till bikt utan att vara uppriktig. Sen är ju frågan den, när ska man gå till bikt då? Ja, många för sig att ska man gå till bikt, då måste det vara en väldigt allvarlig synd. Att någon har varit otrogen mot sin hustru, varit tillsammans med någon annan man eller någon annan kvinna. Något sånt där stort och uppenbart, som är en uppenbar synd. Men mina små synder, att jag går och är sur på någon som har förrättat mig, det är väl ingenting. Jo, all synd, stor eller liten, är till skada för både människan och hennes relation till Gud och till församlingen. Jag tror att det var Ringius i Solberga som sa att det finns inte så stora synder att de inte kan förlåtas. Men det finns heller inte så små synder att de inte behöver förlåtas. Också det är en viktig sak. Också de små synderna. Och därför är det kanske trots allt inte så dumt att ha regelbundna biktider. Man ska då vända sig naturligtvis till en präst som man har förtroende för. Men om prästen flyttar, kanske får en annan tjänst 50 mil bort, eller kanske flyttar hem till Herren, hur gör man då? Ja, då ska man naturligtvis försöka få en annan präst som man har förtroende för. Och att bikten sker hos en präst, inte hos olika. Det har förekommit. Jag kom på en människa att vederbörande hade talat med en strängare präst. Och den strängare prästen sa precis detsamma som jag. Det kanske var bra för all del för den personen att vederbörande fick höra att det är inte Lennart Nilsson som är överevangelisk, utan att det är enligt Guds ord och löfte som både jag uttalar avlösningen och som den andra prästen uttalar avlösningen. Vilken präst ska man då välja? Ja, det kan vara församlingsprästen om man har förtroende för sin församlingspräst. Men ibland så kan man leva alldeles för nära sin församlingspräst. Man kanske är anställd som diakon, som församlingspedagog, som kyrkvaktmästare eller något annat. Och därför så började man i Göteborg med Själavårdscentrum, där man, dit de anställda i de olika församlingen i Göteborg stad kunde vända sig. Sedan så tog stiftet över så att alla i hela stiftet kan vända sig dit. Låt mig nu få ta ett exempel, och detta exemplet är inte ur min själavård, utan det är från en själavårdskurs. Jag tar aldrig fram exempel som jag har erfarit i enskild själavård, utan jag menar att det står under tystnadsplikten. Ja, det var en pappa till en konfirmand. Och många konfirmandföräldrar, de kör ju sina barn till kyrkan och så åker de hem och så kommer de tillbaka och hämtar sin konfirmand. För det hör ju till att man ska gå i kyrkan när man går och läser. Men när pappan gick in i kyrkan och satte sig på sista bänk. Och så småningom så flyttade han längre fram. Och sen började han också gå till nattvarden. En underbar konfirmandförälder. Och han engagerade sig också. Han hade busskort, så när församlingens ungdomar skulle på en fjällresa så erbjöd han sig att köra de här gratis. Så, och han hade då var kompis med den som hade bussfirman, så att han fick låna en buss till självkostnadspris, så att säga. Och det var ju jättefint för församlingen. Hans pappa, alltså den här konfirmandens farfar, hade en firma, och när den här farfaren hade blivit en bit över 70 så var det nog dags att överlåta firman till någon annan. Och då sa sonen att då bör vi nog ta in det här på kundregister och ekonomin och det här på dator. Den gamla farbrorn, han hade det i bakhuvudet, och han hade en svart anteckningsbok där han hade olika sidor som han antecknade saker. Och jo då, han satt vid datorn och jobbade. Och frun tyckte att det här var väldigt mycket jobb han la ner på det här. Men okej, vad gör man inte för sin gamle far? Men vad han sysslade med mest, det var porrsurfande. Och sen så måste han väl ändå säga att nu är det klart med den här dataupplägget. Men då sa han, aj, jag trycker på nu, allt det här som jag har slitit med, det är förgäves, det är borta. Så jag får börja på nytt igen. Ja, stackars dig, tyckte frun. Och så fortsatte han. Men han förstnam att det var inte riktigt att göra på det viset. Frågan är, skulle han gå till församlingsprästen som hade ett stort förtroende för honom? Eller satte han då prästen i en penibel situation? Tystnadsplikten, den gällde. Men skulle prästen våga ha detta förtroende för honom? Att kanske ge honom förtroendet att ta hand om ungdomar. Då var det nog det bästa att han gick till en annan präst. Så var han uppriktigt ångerfull och ville bryta med den här synden, så gav Herren honom nog kraft, även om det kanske kostade på. Men att en annan präst fick ta över det här själavårdsfallet. Ja, vad är då bikt? Vad ska den vara bra för? Ja, låt mig ta en annan bild. Och jag brukar vanligtvis inte ta bilder som gäller mig själv, för ingen ska tycka att Lennart Nilsson är bra eller dålig på grund av bilden. När jag var i Svarteborg så fick vi kyrkorådet ett erbjudande om att vara anslutna till företagshälsovården. Då säger en ledamot, om kyrkoheden eller organisten eller vaktmästaren, det var inte fler anställda. Heltidsanställda. Sen hade vi ju skrivbiträde på deltid, men det var en annan sak. Om de blir sjuka får de väl gå till vårdcentralen precis som vi andra. Jag yrkar avslag. Och det blev avslag. När jag kom till Bro, då var Bro pastorat anslutet till företagshälsovården. Och vi fick gå till sjuksköterskan. Och om det sen behövdes även till läkaren då som var ansluten till företagshälsovården. Jag hade väl upptäckt att jag började se lite sämre, men tänkte att det här var inte så farligt. Jag såg ju att det stod Bohusgården här nere på skylten. Men ja, och sen så försåg jag Nordens väg, för det var kortare vägskylt, men jag såg inte riktigt vad det, utan då gällde det att titta bakåt att jag inte hade någon annan bil i hälarna. Och sen så, jaha, Fritjof Nansens väg. Ja, de var ungefär lika långa, Sommarhemsvägen och Fritjof Nansens väg. Då fick jag köra sakta. Och så såg. När jag fick då genomgå synundersökningen, då befanns att det ena ögat, där hade jag, jag kunde se de två, den första raden och med viss tvekan den andra raden. Så hon sa till mig att egentligen så är du nog ett gränsfall för att få köra bil. Jag tycker att du ska ta kontakt med ögonkliniken. Det ska du göra med en gång. Ja, annars hade jag väl inte gjort det. För att jag var ju inte sjuk. Så att där var det en signal att jag behövde gå vidare med det här. På samma sätt så är bikten liksom en signal att du behöver gå till skrift, som man sa. Alltså att du behöver gå till prästen för att få syndernas förlåtelse. För att dels få tala om din synd och skuld, men också att få råd. Men framför allt detta att få uttalat avlösningen på Jesu Kristi vägnar. Så bikten är alltså, som Luther sa, något nyttigt. Och jag skulle vilja tillägga nödvändigt för en kristen. Det är något trostärkande att avlösningen inte sägs i allmänna ordalag. Du som har bekänt din synd och skuld, till dig säger jag, dina synder är förlåtna. Utan att det tillsägs den enskilda människan. Att jag tillsäger dig syndernas förlåtelse. Och att människan även kan få svara ja på frågan. Och jag vet också att det har förekommit att präster har frågat: tror du att min förlåtelse är Guds förlåtelse? Och att den biktande har fått säga ja. Ja, vänner, det här var en del om bikten. Jag hoppas att du har förstått att bikten är något stort och något viktigt. Någonting som är också till för dig att du ska använda det av. Och var inte rädd för att besvära prästen. Han har ju så mycket att göra. Han har konfirmanden och så ska han det ena kyrkoråd och så har han en hel massa saker. Och jo, visst har prästen det. Men det där får han i så fall lämna. Och ha så pass lucka i sin almanacka så han kan ta emot den biktande. Ja, det var vad jag ville säga nu. Och är det någon som har någon fråga så får ni naturligtvis gärna ställa den. Och kan jag svara så är det bra. Kan jag inte svara så är det ju något annat. Ja.